starkare relationen till syskon som kontrollerar omsorgen om en sjuk förälder när man själv vill bidra men inte kan vara fysiskt närvarande? Hur kan man finna fred i en situation där ens vilja att hjälpa möts av krav och utestängande och samtidigt se till att föräldern inte blir lidande?
Kan man ge en trisslott till en person som har en allvarlig sjukdom och ligger för döden?
Frågorna besvaras av författarna Majgull Axelsson och André Walden. Vi finns året runt på webben och i appen Sveriges Radio Play. Och i radion hörs programmet varannan vecka, söndagar klockan 5. Välkommen och lyssna på Allvarligt talat i P1.
Och ett nytt Allvarligt talat med Majgull Axelsson hör vi söndag eftermiddag klockan 5. Nu är klockan 1.
Nyheter från Ekot när klockan slagit 1. Lokföraren till ett passagerartåg som var inblandat i brokollapsen i ryska Bryansk-regionen tidigare under kvällen omkom i olyckan, det rapporterar ryska statliga RIA och TASS enligt Reuters. Enligt AP som refererar till myndighetskällor ska minst 3 personer ha dödats i brokollapsen och 28 skadats. Kustbevakningen har inte hittat några skador på lastfartyget som gick på grund utanför Landskrona igår lördag förmiddag. Det meddelar de efter att dykare har undersökt skrovet. Det finns heller inga misstankar om sjöfylleri. Fartyget var på väg till en rysk hamn när det hamnade utanför farleden och trots att de varnades kom varningen för sent och fartyget gick på grund. Omkring 930 000 liter drivmedel finns ombord och under lördagen har kustbevakningen förberett för att snabbt kunna hantera ett eventuellt oljespill. I Västerås har en pojke under 10 år blivit påkörd på en parkeringsplats tidigare under kvällen. Pojken fördes till sjukhus och enligt information från Region Västmanland är han svårt skadad, men läget ska vara stabilt. Personen som körde på pojken, en man i 80-årsåldern, är misstänkt för vållande till kroppsskada. I Västra Götaland ska alla 3-åriga barn erbjudas gratis vaccin mot fästingsmittan TBE. Det har regionfullmäktige beslutat, rapporterar P4 Göteborg. Vaccinationen ska omfatta 3 grunddoser och starta så snart som möjligt. TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som i allvarliga fall kan ge inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med mig, Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Och nästa ekosändning kommer klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot söndag den 1 juni. Sex är kanske det största tabuområdet av alla. Och det märks inte minst i språket. Emmy Rasper och Susanna Karlsson ska strax hålla en lektion i sex och språkvetenskap. Och programmet, ja, det heter passande nog Språket.
Hej, hej. Det här är Louise Epstein.
Det vore liksom helt orimligt att det skulle finnas en liksom mini-Louise i din hjärna som styrde allt.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Och vem skulle styra den där mini-Louisen?
Finns mycket att ta reda på. Vad tycker du om det här rådet att man ska byta perspektiv och faktiskt såra sina känslor också?
Jag tycker det är lysande.
Nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
I det här avsnittet så pratar vi om sex och språk. Hur ska det gå, Susanna?
Det kommer att gå fint. Det är ju ett av de stora tabuområdena.
Nu kör vi.
Ja, nu kör vi.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio med Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet och med mig, Emmy Rasper. Och känsliga lyssnare varnas, för nu blir det många ord som kan uppfattas som stötande. Vi har fått en första fråga från Henrik som skriver så här. Kan ni hjälpa till att reda ut detta? Vad ska man säga när man ska ha sex med någon? Jag tycker att det låter lite vulgärt när man frågar, ska vi knulla? Eller säger man helt enkelt, vill du ligga med mig eller vill du ha sex med mig? Och vad sa man förr i tiden?
Det är en jättebra fråga. Ja, det finns många sätt att svara på det här. Och ett sätt att svara på det är, ofta ställs kanske inte frågan riktigt så här rättframt.
Nej. Men då blir vi ett litet relationsprogram.
Ja, precis.
Man skulle kunna råda Henrik att du kanske inte... Ja, å andra sidan, samtycke. Bra fråga.
Ja, alltså, och tydlighet.
Ja.
Absolut. Mm. Man ska inhämta samtycke. Och enklast är att säga, vad är det jag vill att vi ska göra? Vill du vara med på det?
Ja.
Och då har man löst det.
Mm-hmm.
Men historiskt, man har ju kunnat säga på många olika sätt. Så ligga med, ligga samman... Komma tillsammans, komma ihop. Och det finns ju också hur många förskönade omskrivningar som helst. Känna varandra på ett bibliskt vis. Det finns ingen ände.
Nej. Dricka te,
ja.
Komma med på en kopp te.
Det verkar inte vara... Jag har testat det på min man som inte förstod vad jag menade.
Nähä.
Så det är inte säkert att det är helt spritt över världen.
Han gick fram till vattenkokaren.
Ja, besvikelsen.
Nya är ju Netflix and chill.
Precis.
Kanske inte är nytt längre. Det
Nej,
var
det är det
liksom nytt
inte.
För 5 år sedan, så det är väl helt ute nu. Men ja, just det. Men du måste ändå ge ett svar till Henrik här. Han undrar verkligen, vad ska han säga då?
Ja, men ligga är väl bra.
Ja, det är det neutralaste.
Jag tycker nog är rätt så neutralt.
Ja.
Det ska väl ingen behöva bli stött av, tänker jag.
Nej.
Det är ganska så.
Mm.
Det är rätt så neutralt.
Mm.
Vad man tar med sig in i att bli stött eller inte förstå, det är ju så himla personligt.
Mm.
Men det uppfattas nog allmänt som ganska, ganska neutralt.
En som har skrivit till oss är David Larsson som är nu med på telefon. Hej David.
Hej.
Vad undrar du?
Jo, jag hade en fråga om det här med pinsamma ord och ord som är lite genanta och kanske säga eller så.
Mm.
Och som exempel hade jag då ord, sexuella ord, som man kan ha ett ord som är lite mer genant att säga, och så finns det varianter på det som är mer kliniska att säga och sådär. Och varför det är så att vissa ord har den här laddningen, och om det alltid har varit så eller det är en ny företeelse.
Mm. Ska jag säga dina exempel?
Jag kan säga dem. Jag tänkte till exempel på knulla. Och då har man ju samlag som är kliniskt ord. Man kan också ha sex till exempel som är mer neutralt kanske.
Mm.
Och varför är ett av dem lite jobbigare att säga än ett annat?
Just det.
Mm.
Mm. Ja, men vad intressant. Vi har alltså olika ord för samma företeelse, men som har man, ja, varför har vi det så, Susanna?
Ja, alltså det är ju organiskt framväxt, får man säga.
Mm.
Och eller någorlunda organiskt framväxt i alla fall. Så det finns ju ett antal stora tabuområden, och man brukar säga att könsorgan och sexuellt umgäng, det är i topp. Och sen kommer sånt som religion, kroppens avfallsprodukter, döden, olika typer av fysiska mentala handikapp, prostitution, knark och kriminalitet. Mm. Det är någon sorts fallande ordning.
Mm.
Och när ett område är så här laddat som sex och sexualitet är i vår kultur, då blir, oavsett vilket ord man sätter på dem, så kommer det att ta på sig den här laddade känslan, att det att prata om sexualiteten är laddat, och då blir ordet laddat. Och ofta så blir det någon sorts glidning, att ett ord som kan börja neutralt, det, ja, eftersom vi ändå använder det om det här som vi tycker är så laddat, så blir det laddat så småningom.
Just det, själva aktiviteten eller innebörden smittar av sig.
Ja,
på ett sätt. Ja.
Men så man kan säga att man, den här uppsättningen ord som det handlar om, alltså hela liksom ordmolnet som har med sex och sexualitet att göra, där finns det ju en del som låter neutrala, och vi använder dem i neutrala sammanhang.
Mm.
Och så finns det de som vi uppfattar som stötande eller fula, och det är de som vi kanske då använder i, så att säga, fula sammanhang. då menar jag inte att sexualitet är fult, utan att kanske mer konkret sexuella sammanhang.
Mm.
Eller att vi använder dem som skällsord.
Mm, just det. Men har man alltid, alltså David frågar vi också, har man alltid haft den här uppdelningen? Alltså för det är ju så här, okej, du innebär att när man liksom går till en läkare, då kan man prata om ord som samlag eller penis, onani, alltså de orden funkar där.
Precis.
Och sen har vi helt andra ord när vi kanske pratar om, alltså inte hos läkaren.
Ja,
men har det alltid varit så att vi har haft olika uppsättningar av ord?
Vi har haft en bred uppsättning och det här är faktiskt lite svårt att veta, men det kan vi nog anta att så länge den här uppsättningen ord är bred så finns det liksom vissa som man använder när man pratar med barnen om hur kroppen fungerar och vissa som man använder med sin partner. Men någonting spännande som hände på 1700-talet var att då bildades Kungliga Svenska Vetenskapsakademin och de hade då en skriftserie som kallades för Kungliga Svenska Vetenskapsakademins handlingar. Och den var speciell på så vis att tidigare hade man alltid skrivit om vetenskap på latin. Och nu började man skriva på vetenskap på svenska. Och en sak man verkligen gjorde i de här handlingarna, det var att man utvecklade en svensk terminologi. Så den växte fram medvetet men organiskt kan man säga här då. Och ganska ofta var det så att man utgick från latinska ord och så förde man in dem i texten och så försvenskades de. Och där kan vi se idag, när vi tittar tillbaka, att ord som penis och vagina kommer första gången på mitten på 1700-talet i de här Kungliga Svenska Vetenskapsakademins handlingar. Så det här var ju en väldigt stor språkpolitisk handling, att skapa vetenskaplig terminologi. Så det man behövde var ett vetenskapligt språk, liksom ett kliniskt distanserat språk. Så här kan man säga att man har skapat ett sätt att kunna prata om naturen och kroppen och fortplantningen utan att få in de här sexuella, kanske lite mer kittlande konnotationerna. Då. Mm. Man får ett neutralt ord som man kan använda för att helt enkelt skriva om det man observerar.
Mm. David, vad säger du om det här?
Ja, men jätteintressant. Mm.
Vad bra, David. Tack för att vi fick ringa dig här i språket.
Tack för att jag fick ställa min fråga. Och tack för ett jättebra program.
Tack för att du lyssnar. Hej då!
Tack.
Hej. Hej. Har du en språkfråga? Maila den till språket@sverigesradio.se. Vi har fått en fråga från lyssnaren Eva som skriver: jag undrar över ordet älska och älskog. De verkar inte komma från germanskan eftersom det där heter Liebe och på engelska säger man ju love. Som verkar ha likheter med Liebe. Så vad kommer älska och älskog? Och då är det inte älgskog, utan älskog.
Ja, älgskog är något annat.
Ja.
Ja.
Det är inget G i det här ordet.
Nej, det är det ju fast på slutet bara. Det är bara ett G i det här ordet.
Älskog.
Älskog.
Ja. Men är det fortfarande en skog?
Nej.
Nej, det är en älskog. Nej?
Ja, alltså älskog, det är troligen en sammansättning av älska och håg. Alltså man ställer sin håg till någon. Att man gillar den.
Ja.
Och älska, det är troligen samma stam som i eld. Om man backar långt bak i språkhistorien.
Det låter ju rimligt på något sätt.
Så att det är liksom den. Man förstår vilken typ av brand det är frågan om.
Mm.
Medan att vara kär, det är ett annat ord som inte heller är love. Och det är inte heller älskog.
Nej.
Det har med... det är av latinets carus, alltså att hålla kär egentligen, att någonting är värdefullt. Det är också besläktat med sånt som caress, är släkt med kär.
Mm. Men älska från eld.
Ja.
Ja. Och älskog, jag kan inte säga det.
Älska och håg, som är att ställa sin håg till någon.
Och vad är att ställa sin håg till någon?
Ja, men det är att gilla någon. Aha. Alltså... håg är liksom ens tankar och känslor och instinkter, eller man ska säga, att de riktar sig mot en speciell person.
Mm. Men begreppet, alltså att älska någon, det kan ju, så. Men att älska kan ju också betyda att ha sex eller ligga med någon.
Precis.
Vad har hänt där?
Men de hänger ju väldigt nära ihop.
Mm.
Men sen så är det ju, det är inte alla som man älskar med.
Mm, nej.
Utan vi har ju ett... själva det att älska någon är ju separerat ifrån kärleksakten på så vis. Även om vi använder samma verb då, att älska med, älska har kommit att få den här bredare. Så på andra språk så använder man flera olika benämningar för de här olika. Är det förälderskärlek? Är det en vänskaplig kärlek? Är det mer en beundran?
Mm.
Att man slår inte nödvändigtvis ihop de här då till ett och samma ord.
Som vi gör på svenska.
Som vi gör på svenska.
Mm, just det. Ja, vi går vidare och vi har med oss lyssnaren Katarina Gilliam. Hej Katarina!
Hej!
Vad undrar du?
Jo, jag undrar över ordet pömsig. När jag var liten så var det någonting som kanske mamma, pappa eller mormor så här frågade ibland. Så här, ja, men är du pömsig? När man var trött.
Mm.
Lite gulligt sådär. Och jag har nog använt det till mina barn också. När de var små. Men så för ett litet tag sen så var jag och några vänner iväg på en weekendresa och vi hade åkt bil hela dagen. Och på kvällen så var vi trötta och rann ut i sofforna i det här fina huset. Och då var det någon som sa så här att jag känner mig nog lite pömsig faktiskt. Varpå en annan utav väninnorna reagerade och berättade att just det ordet hade hon eller någon nämnt vid något tillfälle på jobbet nyligen och fått reaktionen utifrån en yngre person att men så där kan man ju inte säga. Det där är ju liksom lite ekivokt, lite snuskigt för att hon hade uppfattningen, eller den personen hade uppfattningen att det betydde någonting om att man var väldigt så här, liksom, trött, sexuellt utmattad helt enkelt. Mm. Någon nyförälskad person som hade upplevt någonting väldigt härligt och blivit trött och utmattad av det. Så det kan man ju inte sitta och säga på jobbet.
Nej.
Och då, vi då, i sofforna, allihopa födda på 60-talet, hade ju liksom en gemensam uppfattning om att det här betydde att man, lite gulligt ord, att man var trött.
Mm.
Men har det här förändrats, betyder det någonting helt annat idag? Ska man sluta använda det här lilla ordet? Eller kanske i alla fall tänka på när man använder det?
Intressant, Susanna. Vad säger du? Pömsig.
Så himla roligt. Jag har fått undersöka en del här och jag har tittat runt på hur det diskuteras på internet om det här ordet och jag har frågat vänner och kollegor och jag har tittat i de uppslagsverk som finns. Jag har även konsulterat Norska språkrådet.
Oj!
Ja, det här var så himla roligt. Och jag tror att det här du sa på slutet, Ska man undvika det här ordet? Jag tror att det är liksom på något vis nyckeln, verkar det som, i det här. För nästan alla som jag har pratat med, de säger nej, men det är den typen av trött som ett barn blir. Ett barn som sitter i soffan och liksom småsomnar framför tvn eller som man varit uppe lite för sent. Det här mysiga trötta som en treåring kan vara. Att det är den sortens dåsighet.
Ja, det var ju precis så som vi använder det.
Ja. Och man kan ju själv, även som vuxen, uppleva det här liksom nästan stadiet mellan vaken och sovande som är väldigt behagligt. Och det verkar finnas en stor enighet att det är den typen av känsla som pömsig avser. Sen så finns det, om man då prata med lite yngre personer, och då skulle jag gissa folk som är födda på mitten på 80-talet och senare. De kommer och säger nej, nej, det betyder sexuell utmattning. När jag gjorde den här rundfrågan, jag fick ett 100-tal svar ungefär, då var det två personer som med säkerhet sa nej, absolut sexuellt anspelat här. Den ena var min lilla syster.
Mm-hmm.
Så det har ju inte någonting med familjespråk att göra. För mig är det här okänt.
Ah.
Så det är inte så att i vår familj betyder det här.
Nej.
Utan vi har haft olika upplevelser av språket genom livet. Hon är ganska mycket yngre än jag är. Så hon är född på mitten på 80-talet. Och till de här berättelserna kring det här så finns det också att en del verkar ha mött en ordbok i skolan där pömsig beskrivs som sexuellt utmattad eller till och med kåt.
Mm-hmm.
Och det återkommer också i de här berättelserna, särskilt på diskussionsforum på internet, att vi använde en ordbok i skolan och fick reda på hur det egentligen är.
Och, vad är det för ordbok?
Ja, men det här är en ordbok som heter Den fyra ordboken.
Aha.
Mm. Så den listar oerhört många ord av sexuell karaktär. Mm. Och den har du också med pömsig.
Mm.
Så det verkar vara den enda ordboken som har med den betydelsen. Men sen så finns det också flera som är då lite yngre än vad jag är, som säger att men någonting som förekom i skolan på typ mellanhögstadiet, det var att man sa, jag känner mig lite pömsig, eller jag känner mig lite pömsan. Och då kommer det någon skojig typ och säger, det betyder ju att du är sexuellt utmattad, eller det betyder ju att du är kåt.
Mm.
Det betyder det på riktigt. Sitter du i skolan och säger att det är så här. Och om man riskerar att utsättas för det, då förstår jag att man inte använder ordet pömsig, åtminstone inte i skolan. Och att man också liksom för in en osäkerhet kring, törs jag använda det här ordet? Kommer andra missförstå mig? Ungefär det som du var inne på i slutet på din berättelse om hur det hade gått till hos er. Troligen har det, är det något sånt här som har hänt?
Mm.
Och om man då pratar med folk som är typ 40 år yngre idag, då har den här sexuella konnotationen och till och med betydelsen kåt satt sig.
Det har verkligen slått igenom ju då.
Ja, men det finns ju också andra saker här. Så att den här dåsigheten som det här lilla barnet har, den känslan är ju inte väsensskild från den dåsighet man har efter sex. Så att man kan ju också tänka sig att det är någon som efter akten har sagt, ja, nu känner jag mig ändå bra pömsig.
Mm.
Det är ju samma typ av känsla i kroppen.
Mm.
Så det här väldigt avslappnande.
Ja. Men det är då en nyare betydelse av pömsig.
Det verkar vara en nyare betydelse. Ja.
Men det har gjort att folk kanske inte vågar använda det i den äldre betydelsen. För man vill inte riskera att säga fel i de här sammanhangen på något sätt.
Ja, typ så. Men vad som också förekommer, det är att folk säger, nej men så här säger man i Skåne. Så här säger man i Norrland. Och då säger man det typ som någon annan dialekt än ens egen. Så man ställer sig inte som vittne för skånskan, utan man säger min skånska kompis. Eller,
alltså säger att pömsig betyder sexuellt utmattad.
Ja.
Okay.
Och de som är mest som mest tillskrivs att pömsig har en sexuell betydelse, det är norrmännen.
Jaha, och därför har du kontaktat norska språkrådet?
Ja.
Och vad säger de då?
De säger att de har ingen aning om det här. Det här är nog något svensk påhitt som man aldrig har talat om. Så det som jag är intresserad av här nu då, det är, finns det verkligen någon landsända där det är mer utbrett och där det här också är historiskt belagt bakåt?
Mm.
Jag har inte kunnat se det i de dialektsamlingarna som jag har tittat i, och dialektsamlingarna, de är inte pryda.
Nej.
Så, ja. Men de kan ju vara begränsade på andra sätt.
Mm.
Och det finns ju ändå personer som säger, min norska vän sa åt mig.
Mm.
Eller min norska vän blev chockad när jag sa pömsig. Och då tänker jag, men kanske är det någon landsända i Norge där pömsig har den här betydelsen, men att kollegorna på språkrådet i Norge inte har snappat upp den.
Mm.
Eller att det inte är ett diskussionsämne på såna, på samma sätt.
För
pömsig, det dyker upp i språkvårdssammanhang i Sverige.
Mm.
Men det kanske inte har gjort det i Norge.
Nej.
Så jag är ju intresserad av att få veta mer.
Då får vi be lyssnarna höra av sig.
Ja, det tycker jag.
Ni får mejla in till språket@sverigesradio.se. Katarina, vad spännande. Jag tyckte det här var jättespännande. Vad tycker du?
Ja, det var otroligt. Jättespännande att höra. Då får man ju... Ja, man kanske får tänka sig för lite grann i alla fall då. Vilka man har i närheten om man vill använda uttrycket.
Ja, vad säger du Susanna? Det är det som gör att uttrycket helt och hållet kommer få den här nyare betydelsen då, sexuellt utmattad.
Ja, jag tänker att en så här undvikande beteende driver den nya betydelsen. Mm. Att den liksom får utrymme.
Ska man stå på sig då om man säger, jag känner mig lite pemsig. Det betyder alltså inte att jag är sexuellt utmattad, utan bara att jag är trött.
Ja, eller om någon tar upp det så får man säga, det kan betyda båda.
Ja, det kan betyda båda.
Ja.
Mm. Ja, Katarina, tack så mycket för att du skickade in eran fråga här och att vi fick prata om detta. Oh, det var ju väldigt intressant.
Ja, men det var jätteroligt. Tack så mycket.
Tack
till er.
Hej då.
Ja, hej.
Jo, men förresten så kanske man också ska lägga till att pemsig fick sin stora spridning på slutet på 50-talet. Och då var det så att det var en tv-sketch med Martin Ljung och Hasse Alfredsson om en gube som bodde i en lodda med sina drängar Bodda. Och den har nog många sett i sådana här program om äldre tiders tv och så. Och där använde de ordet pemsig. Och det var ett sätt som det spreds över landet.
Jag tänkte möjligen att Herr Larsson skulle kunna ta och läsa en liten saga för oss, så blir vi pömsiga och så kan vi nanna.
Vi har fått en fråga från Daniel och Birgitta som skriver så här. Hej, vi kommer att prata om spela under täcket eller förhandla under täcket och upptäckte att vi har olika associationsbanor. En av oss tolkar detta som ett ordspråk som handlar om att man förhandlar eller gör någonting i det dolda. Den andra kopplar detta till något som sker i sängen, under täcket, det vill säga en form av sexuell anspelning som skulle vara till gagn för resultatet i en förhandling. Vi undrar nu vem av oss som har rätt och vad det finns för ursprunglig innebörd i detta talesätt, undrar Daniel och Birgitta. Spela under täcket eller förhandla under täcket?
Mm. Det betyder alltså att man handlar i hemligt samförstånd.
Okay.
Så man har någon sorts hemliga förhandlingar. Eller att man döljer någonting för någon annan. Så det har inte nödvändigtvis med någon sexuell aktivitet att göra. Utan täcket här är heller inte nödvändigtvis täcket på sängen. Utan det är en sorts... att någonting är dolt, att det är täckt av någonting, att det inte är synligt för alla. Så nej, inget sex den här gången.
Nej, jag förstår. Men man kan förstå tolkningen ändå.
Ja, verkligen.
Ja. Mm. Margareta har en fråga. Hej, ni pratade om ordet pilemarisk. Ni nämnde då att det hade en liknande betydelse som illmarig. Men som jag uppfattade så har pilemarisk en mer sexuell betydelse. Typ att om man är lite sugen på sex eller lite intresserad eller förtjust i någon, då kan man ge en pilemarisk blick. Även säga att man är pilemarisk. Detta ord har i vart fall använts i min omgivning på detta sätt och med denna betydelse. Detta skriver Margareta. Mm, pilemarisk.
Ja... Det, alltså om man använder det i den betydelsen så kommer det ju få den betydelsen, åtminstone i en lokal krets. Men pilemarisk är troligen en sorts leksam form av illmarig.
Mm.
Och troligen har det inte någonting med sex att göra, men det är ganska lätt att förstå hur den kopplingen går till.
Mm.
Och kopplingen som jag gör, åtminstone, det är till pilsk.
Ja, just det.
Mm. Och till att pilla.
Mm.
Och då är det inte så konstigt om man kopplar ihop det, tycker jag.
Nej, men det är inget du kan se att det är fler än Margareta som har den här tolkningen.
Det är helt säkert någon mer. Mm. Men det är inte en utbredd användning.
Vill du diskutera språkfrågor och det här programmet med andra som lyssnar, leta dig då fram till Språkets Facebook-sida. Där pågår alltid intressanta språkdiskussioner. Vi har fått en fråga från Jonas som skriver så här. Jag har under flera år undrat över ordet vårkänslor. Jag har alltid trott att den som säger jag har vårkänslor är sugen på att ha sex. Istället har jag folk mena att de istället är sugna på att stå med solglasögonen mot en uppvärmd husvägg, plantera blommor, tända grillen eller helt andra asexuella aktiviteter man gör på våren. Jag hajar fortfarande till och blir lätt generad när jag hör folk beskriva att de har fått vårkänslor de senaste veckorna. Vad betyder ordet?
Det är ju väldigt roligt det här som Jonas beskriver. För att vårkänsla, det är ju Så om man går till ordböckerna så beskrivs det som en glad känsla. Att man liksom, man känner livet i sig på våren. Man kommer ut liksom ur sitt ide och lever upp av solen. Men det är också så att det är inte bara det, utan det kan också vara så att det här kopplas ihop med förälskelse.
Mm.
Så de här människorna då som Jonas beskriver, som vill plantera blommor och tända grillen, de går liksom från till en ytterlighet i den här vårkänslan, nämligen att man går ut i solen och gör saker man gör i solen. Och Jonas går kanske till den andra ytterligheten på förälskelsen, nämligen rakt på sexet.
Ja.
Men det är inte så att känna vårkänslor är synonymt med kåthet till exempel. Utan det är liksom kanske ett mer begränsat spektrum till, som varma känslor, att man ligger lite närmare förälskelsen under en period på våren.
Mm.
Men om man bildgooglar på vårkänsla, ja, då får man tulpaner.
Okej, okay. Det vågade du ändå göra.
Men jag tänkte, jag satt ju på jobbet, man vet ju aldrig, va? Men jag vågade livet och bildgooglade, och det var helt ofarligt, även för arbetsplatsen.
Just det. Men så här, de här frågorna här som vi har haft, lite spelar under täcket, pilimarisk, vårkänslor, alla de är lite inne på samma, också pömsig. Att så här, fast där fanns ju då en koppling till, eller blivit ett uttryck som faktiskt har med sex att göra. Men att så här, kan det här betyda någonting som har med sex att göra? Eller att, det finns ju många ord som är så här, jaha, varför skulle de göra det? Och en oro för att de skulle kanske, man vill inte använda dem fel.
Man vill inte använda dem fel, och man vill ju inte bli missförstådd åt varken det ena eller det andra hållet.
Nej.
Man vill ju inte gå omkring och säga, jag känner mig lite pilimarisk idag, och så förstår inte rätt person alls vad man vill.
Nej, precis. Jag tänker att det här är ett sånt område där det finns ganska märkliga omskrivningar för att faktiskt uttrycka till exempel, jag vill ha sex med dig, eller vi har haft sex med varandra. Det finns många omskrivningar.
Ja.
Så då kan lika gärna vårkänslor vara en sån omskrivning.
Ja, absolut. Och precis. Och det öppnar ju för väldigt mycket. Och om saker inte bara sägs med rätt tonfall, så förstår man att vi vet vad ni har gjort. Och det gör ju att det blir ju en genuin osäkerhet då.
Men, och jag tänker också att det kanske hela tiden uppfinns lite nya ord. Jag har hört, jag vet inte om det är sant, jag får kanske kolla ut i kontrollrummet där våra yngre medarbetare sitter. Men jag har hört att jappa, eller japp, också betyder att ha sex. De nickar där ute.
De nickar.
Ja.
De unga som vet hur det går till.
Ja, precis. Och då har jag förstått att någon har sagt det till mig. Att det betyder att någonting med det här att göra. Och då har jag skriver nämligen ofta japp i mejl.
Ja.
När jag menar ja. Kan jag inte göra det längre, har jag tänkt då.
Fast det måste du kunna göra, för att det är ju orimligt att alla runt omkring dig plötsligt ska tänka, nu går Emmy runt och föreslår sex för alla sina kollegor.
Ja, det är orimligt. Jag fick en förklaring utifrån kontrollrummet. Det används alltså både, typ så här, skjuta någon och att vi gick hem och hade sex med varandra.
Jag känner mig så gammal.
Ja.
Ja.
Okej. Okay.
Men vad roligt.
Ja.
Ja, och det här lärde jag mig av dig här nu idag.
Ja, det finns alltid nya ord att lära sig.
Visst är det underbart?
Och det här är ett område, tror jag i alla fall, där det verkar komma upp lite nya ord och begrepp.
Det kommer aldrig ta slut på det här området.
Nej. Susanna Karlsson, tack för idag.
Tack, Emmy.
Tycker du att det här avsnittet är intressant? Då tycker jag att du ska lyssna på ett avsnitt om könsordens historia. Det är från 2021 och med mig och Henrik Rosenqvist.
Ja, och då är det de tre vanligaste absolut fulaste orden. Det är ju då kuk, knulla och fitta. Och Vilhelm Moberg är en upphöjd svensk författare.
Mm.
Han har ju då skrivit Utvandrarna, och i Utvandrarna så finns det ett litet utbrott av Ulrika i Västergöl då, när hon blir förbannad på prästen då, eller kyrkvärden. Och då säger hon så här: hora för dig, kyrkvärd, vad sa du till mig förr i världen när du kom hem till mig med riksdalen i ena handen och kuken i den andra? Vad sa du de gångerna? Och den här passagen, det var ju riksdagsmän som ville att Vilhelm Moberg skulle hamna i fängelse för detta då.
Oj!
Därför att han skriver det här ordet i texten då.
Och när skrev han det här?
Detta var 1949 som Utvandrarna kom.
Ja. Du hittar det avsnittet i appen Sveriges Radio Play. Leta dig fram till Språket. Och det här avsnittet som du lyssnar på nu, så hittar du det andra avsnittet där också. Vi hörs snart igen.
Ja, redan nu på måndag förmiddag, 11:03, hör vi ett nytt avsnitt. Och då om intern jargong och fackspråk på jobbet. I mitt jobb som programpresentatör pratar vi ofta om påa och ava. Och det är ju förkortning för påannons och avannons. Och det här, ja, det är en puff.
På nationaldagen i P1 om kampen för säkrare kemikalier.
Vi måste ha sätt att kunna avgifta. Och här har vi ett problem idag.
Hur Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall vill förändra EUs kemikalielagar.
Men vi måste kunna både se till att vi har ett högt miljöskydd, högt skydd för människors hälsa, men också se till att vi har en stark industri här i Europa.
Om man skulle tillverka bilar på det viset, nämligen att men vi kör ut och ser om bromsarna håller. Och sen när bromsarna inte håller, då åtgärdar vi dem på något vis. Va? Istället så borde man ju vara på det klara med från början innan man introducerar en molekyl på marknaden.
Hör del 2 av Det osynliga arvet i P1, 6 juni klockan 16:03.
Vi fortsätter natten i P1 med veckans gräns.
Länge trodde världen att kärnkraftverk var fredade i krig, men det gäller inte längre.
Efter liksom invasionen och de bitarna så visar det sig att det kanske snarare är ett prioriterat mål.
Och att skydda så stora och känsliga anläggningar är svårt.
Man behöver militära resurser som egentligen kanske skulle behövt för att skydda andra delar av samhället. Men kärnkraftverken är så viktiga och vi vill verkligen undvika att de blir attackerade.
Samtidigt blir kärnkraften ännu viktigare om kriget slår till. Och nu förbereder Sverige hur reaktorerna ska köras även om landet attackeras.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder.
Du lyssnar på Gräns, en podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Idag om hur hoten mot den svenska kärnkraften ser ut. Jag heter Claes Aronsson.
Och jag heter Kalle Glas.
Kulsprutornas spårljus lyser upp natthimlen. Det brinner i en byggnad. Ryska soldater i stridsfordon har tagit sig in på Europas största kärnkraftverk, Zaporizjzja i östra Ukraina. Världen håller andan.
Räddningstjänsten kunde på grund av beskjutningarna först inte komma fram, men tog sig dit sen och branden ska nu vara släckt. En talesperson för kärnkraftverket uppger att det inte är någon risk för radioaktiva utsläpp i nuläget.
Sen början av mars 2022 har Ryssland ockuperat anläggningen som stod för en femtedel av Ukrainas elförsörjning. Och det här fick konsekvenser för all kärnkraft i Ukraina.
Den stora effekten var ju just det att man direkt med att ha det som påtryckningsmedel. Man behöver inte attackera kärnkraftverken, man behöver bara visa eller att man är beredd att göra det. Och då så behöver de stängas ner, för man kan inte garantera säkerheten om de skulle bli attackerade.
Det finns ytterligare 3 kärnkraftverk i Ukraina som inte attackerats men som ändå fick dra ner på produktionen. Hans Livong är professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan. Han har studerat hur kriget slår mot olika kraftslag och hur robusta de är.
Det här ledde ju till att bara efter en vecka ungefär så var de ukrainska kärnkraftverkens produktion nere på 50%. Och det var det ju då de kärnkraftverk som absolut längst från fronten som så att säga bidrog med kraft till Ukraina.
Och det här är ju dåliga nyheter för Sverige som är väldigt beroende av sin kärnkraft. Claes, hör du det här?
Ja, det är som liksom en baston.
Mm.
Det är lite som om man sitter i en massagestol eller dålig ventilation på jobbet eller något sånt där.
Mm. Det vi hör här är ju alltså frekvensen 50 hertz. Och Sveriges elsystem måste alltid, alltså 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, hålla konstant 50 hertz.
Okej.
Men det här är inte helt lätt, eftersom den här frekvensen den påverkas ju av hur mycket el som produceras och som används.
balansen mellan produktion och förbrukning är ju en förutsättning för att kraftsystemet ska fungera och leverera el.
Du, Kalle, det här måste du förklara tydligare.
Okej, okay, ja, jag ska göra mitt bästa här då. Så här, kommer in mer el än som används, ja, då ökar frekvensen. Och tvärtom så sjunker ju frekvensen om det finns för lite el i systemet. Och för att klara det här så behövs då en baskraft. Och i det svenska systemet så är just kärnkraft och vattenkraft såna här baskrafter som man då kan planera för när de ska vara av- eller påslagna.
Och det är den här balanseringen som kärnkraften hjälper till med att se till att det är 50, för vi kan ha väldigt mycket solkraft i systemet, men sen är det ju vissa tider på dygnet som vi kanske inte har det, natt och, ja, du förstår. Och då måste vi kunna liksom ha mer planerbar produktion i systemet för att liksom möta upp så att vi alltid har den här balansen på 50 hertz då.
Och det här låter kanske som ett skört system om vi måste förlita oss på kärnkraft för att hålla den här balansen.
Ja, för det är ändå ganska ofta som ett kärnkraftverk måste stänga en eller flera reaktorer och om något fel har upptäckts eller om man måste göra service.
Ja, men att en reaktor försvinner, det pallar systemet. Men problemet börjar bli större om det är flera som försvinner.
Vi brukar säga så här att kraftsystemet ska klara det som kallas N-1-kriteriet. Och det innebär att vi ska klara av att vilken godtycklig komponent som helst skulle kunna vara ett kraftverk eller en ledning ska kunna falla ifrån utan att kunder påverkas.
Det finns alltså då en liten buffert här. Men då pratar vi ju om fredstid. Skulle det bli krig och en fiende ger sig på våra kärnkraftverk, då kan ju bortfallet från nätet bli mycket större än bara en enda kraftkälla. Ingela Regnell är beredskapsstrateg på Svenska Kraftnät och arbetar med att utveckla Svenska Kraftnäts förmåga att hantera de här allvarliga konsekvenserna som ett bortfall skulle kunna innebära.
För att det som händer i systemet om den här balansen inte upprätthålls, det är att komponenter kan gå sönder. Och då ger det ju en stor skada för kraftsystemet som sådant, att det skulle ta lång tid att laga och sådär. Så därför så vill vi ju, vi har en massa åtgärder som gör att vi ska liksom kunna ta tillbaka systemet innan det får de här skadorna.
Rysslands attack på Zaporizjzja visar att det militära hotet mot kärnkraften, ja, det är på riktigt. Men det har ju länge funnits andra hot mot kärnkraften.
På Ringhals så började jag 2009 som skyddsvakt då.
Fredrik Olsson är chef för anläggningsskydd och bevakning på kärnkraftverket Ringhals som ligger precis vid havet på västkusten. Han fick ett vikariat till att börja med, men har sen jobbat kvar där och stigit i graderna, kan man ju verkligen säga.
Min tanke var att det skulle vara ett sommarjobb, så det blev en lång sommar.
Och det var en annan tid när han började där för nästan 16 år sedan. Då fick skyddsvakterna inte bära vapen och de höll mest koll i närheten av reaktorerna. Men hotbilden har förändrats sedan dess.
Ja, supermycket. När jag började då var det ju liksom demonstrationer, opinionsyttringar och den typen egentligen hot inom citationstecken, om man får säga så, som man var inriktad på. Och sen var det ju en väldigt, hela terrorvågen och sånt ställde ju den typen av frågor på sin spets också.
Hotnivån är ju inte konstant här, men bägge hoten finns kvar.
Man behöver vara vaksam och man behöver rapportera saker och ting, så att det är klart att det sker en eskalering och det går inte åt rätt håll.
Den 4 februari ökar säkerheten på kärnkraftverken i Sverige. Då kommer skyddsvakterna som bevakar och utrustas med skjutvapen och bevakningshundar.
Det här var en milstolpe för bevakningen av kärnkraftverken. 2017 när Strålsäkerhetsmyndigheten till slut ställde krav på att bolagen ska ha sina egna säkerhetsstyrkor. Och de har egna utryckningsfordon och mandat att använda vapen ganska långt från reaktorerna.
Det är främst till ett självskyddssyfte, men vi har även det som kallas för laga befogenhet. Vid vissa typer av brott så får man använda skjutvapen för att gripa personer. Och det är med koppling till skyddslagen, så är det ju terrorism, sabotage, spioneri och sådana bitar.
Och myndigheterna är ju nöjda över att beväpnade vakter fanns på plats kring kärnkraftverken långt innan den ryska invasionen av Ukraina 2022. För då blev ju hotbilden mot kärnkraften genast ännu mörkare.
den absolut största lärdomen från Ukraina, från i alla fall för min personliga del, det var att innan Ukraina så tror jag att vi såg kärnkraften som ganska liksom skyddad även i krig via den liksom internationella lagstiftningen och de bitarna.
Men det här går inte att ta för givet längre, så på Ringhals har ett nytt övningscenter öppnat. Och dit bjuder man in polis och räddningstjänst och ambulans bland annat för att tillsammans träna på att hantera just våldsamma attacker. Och för Ringhals bevakningschef Fredrik Olsson har hoten från främmande makt hamnat högt upp på listan över saker att oroa sig för.
Så det är väl den största liksom skiftningen som har skett från invasionen, att gå från att kärnkraften är skyddad till nästan ett prioriterat mål.
Och det är inte bara säkerhetspersonalen vid de svenska kärnkraftverken som är överraskade av det här. Även på Strålsäkerhetsmyndigheten har det blivit en tankeställare och på andra myndigheter. Det går inte längre att lita på att Ryssland och andra länder följer internationella regler i krig kring kärnkraften.
Det finns en konvention om fysiskt skydd som säger att man ska inte angripa kärnkraftverk och man ska inte inta det med militära styrkor. Och i Ukraina, i kärnkraftverket i Zaporizjzja, har man sett att det har Ryssland frångått och faktiskt intagit då Zaporizjzja kärnkraftverk.
Katarina Danestig Sjögren är avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten och arbetar bland annat med frågan om hur kärnkraften ska hanteras vid höjd beredskap och krig.
Så att det är väl en sak som är relativt nytt nu med kriget i Ukraina, i att vi är mer medvetna om att länder faktiskt tänker sig frångå de konventioner som finns. Och det gör att vi behöver ha en annan planering och framförallt en annan beredskapsplanering, det vill säga vara beredda på att sånt här faktiskt kan inträffa.
Det behövs ju stora, tunga vapen för att skada ett kärnkraftverk, alltså typ ballistiska robotar, den storleken. Om ens det räcker. Hans Levong, professor i försvarssystem vid Försvarshögskolan.
Men man skulle också kunna tänka sig en flygplanskrasch skulle kunna leda till skador som gör att man då får störningar på kärnkraftverket i alla fall. Och sen så kan man självklart också tänka sig någon typ av infiltration som skulle kunna leda till störningar. Men det är rätt osannolikt att det här leder till större kärnkraftolyckor.
Men i slutändan så är ju inte en direkt attack på en reaktor det som är det största hotet för kärnkraften från främmande makt. För en fiende som har kartlagt de svenska kärnkraftverken kan med ganska små medel skapa osäkerhet kring dem.
Ja, alltså vad händer till exempel om man spränger en bil i luften i närmsta by eller spränger en, eller blockerar en väg i närheten på något sätt?
Vi driver ju våra kärnkraftverk med väldigt stor precision och med väldigt stora säkerhetsmarginaler. Och det gör ju då att man påverkar verksamheten väldigt mycket på ett kärnkraftverk så fort kärnkraftverket är osäkert på om allting är som det ska.
Det är en januarikväll 2022. På Ringhals är läget lite mer spänt än vanligt. Det har kommit oroande rapporter från andra anläggningar i landet. Plötsligt får en av vakterna syn på en misstänkt drönare som flyger mot kärnkraftverket. Den vänder och försvinner bort när han försöker fota den. Under en vecka görs liknande observationer vid alla de svenska kärnkraftverken, men säkerhetspolisen kommer ingenstans i utredningen.
Förundersökningen om de misstänkta drönarflygningarna över svenska kärnkraftverk har lagts ner. Utredningen visar att mellan 4 och 9 drönare troligen gjorde överflygningar över kärnkraftverken och att drönarna varit av en professionell typ.
Men trots att det aldrig gick att slå fast vad det här handlade om den här veckan i början av 2022, så har de här händelserna då påverkat bevakningen av kärnkraftverken i Sverige. Fredrik Olsson, chef för skydd och bevakning på Ringhals.
Går vi tillbaka ett par år, då behövde man vara på plats med en kamera kanske för att utföra en kartläggning titta hur vi hanterar olika saker. Men nu kan man stå ganska långt ifrån och flyga med en drönare och göra samma sak.
det finns ingen större oro för att det är just drönare som ska komma flygande med en bomb och sabotera ett kärnkraftverk. Men däremot är drönare ett bra verktyg om man vill kartlägga och ta reda på vilka svagheter en anläggning har.
Alltså hitta sätt som främmande makt skulle kunna jävlas med de svenska kärnkraftverken på.
Ja, och från och med 2022 så har bevakningen av de här anläggningarna förändrats.
Vi har ju jobbat i lite olika steg och i och med att vi ansvarar för skyddsvaktstyrkan som är ute och gör det operativa säkerhetsarbetet och sedan några år tillbaka så har vi så att säga pushat ut dem en längre bit ifrån skyddsobjektet och det handlar ju om att liksom upptäcka piloterna i första hand. Och det handlar ju också om att skapa en zon att agera i. Att desto längre ifrån objektet vi upptäcker ett hot, desto bättre är det.
Och det behöver inte ens vara en ryss som kör drönaren. I Polen finns det exempel på där gängkriminella hjälpt Ryssland med hybridkrigföringen. Och det finns också liknande exempel här i Sverige, enligt Säkerhetspolisen.
Säkerhetspolisen kan nu konstatera att kriminella nätverk i Sverige är en proxy som Iran använder sig av.
Och det här nya hotet har de svenska kärnkraftsbolagen tagit till sig.
Vi ser ju att främmande makt använder gängkriminella för att utföra attentat och angrepp. Så det blir just den förändringen den senaste tiden som är det som vi agerar på.
Det låter verkligen som ett mardrömsscenario det här.
Mm.
Att svenska gäng hjälper Putin med att ställa till det för svensk kärnkraft. Det finns många oroväckande ord i den meningen.
Verkligen.
En möjlig liksom händelseutveckling, det är väl att de via främmande makt upphandlas för att dels utföra kartläggning. Det har vi också sett exempel på utlandet av kritisk infrastruktur till att faktiskt utföra någon form av våldsangrepp som dels ska störa verksamheten eller skapa opinion eller bara störa och ställa till problem.
Sveriges elsystem är alltså beroende av kärnkraft för att inte braka samman och paja ihop. Mm. Men det var ju inte tänkt att det skulle vara så, utan det blev bara så.
Idag fattar riksdagen beslut om att elmarknaden ska avregleras från och med den 1 januari nästa år. Och det innebär att kraftbolagens monopol på eldistributionen upphör.
När elmarknaden avreglerades på 90-talet, då ville företag inte längre stå med en massa dyr överkapacitet. Så flera gamla fossildrivna kraftverk, de monterades ner. Och det var ju kanske bra för miljön då, men mindre bra för beredskapen eftersom de här verken också fungerade som reservkraft. Och idag så finns det bara ett fåtal kvar och det är myndigheten Svenska Kraftnät som är ansvarig för att upphandla den här typen av reservkraft. Men om man ska vara ärlig så verkar det inte ha varit så där superhög prio.
Nej, det här med beredskap var liksom ingen het fråga under 00-talet.
Mm, men nu är det och det blev ju hett där 2022. Och ett bevis för det hittar vi utanför Malmö.
Vi har generatorn till gasturbinen precis bakom oss och pannan i slutet på hallen här.
Ja, vi befinner oss på nygamla Öresundsverket som återuppstått från det döda. Allt var sålt och skulle skeppas iväg. Men 5:12 drog man i nödbromsen och beslutade att det återigen skulle börja producera el.
Det tyska företaget Uniper som äger Öresundsverket, de hade alltså redan sålt det här gaseldade energiverket när Svenska Kraftnät stoppade försäljningen 2022. Och eftersom verket var olönsamt så fick Uniper 1 miljard kronor som plåster på såren för att hålla igång allt och stå i beredskap. Och förutom att kunna stabilisera nätet vid behov så kan Öresundsverket också en annan sak. Det kan fungera som en försäkring ifall det värsta inträffar, i alla fall för skåningarna.
Vi brukar prata om lokal eller regional ödrift och det är en form av beredskap vid riktigt svåra eller långa elavbrott.
Ödrift, det betyder alltså att ett område drivs ungefär som en ö med egen elproduktion utan koppling till det övriga elnätet, i det här fallet då Malmö. Och det här kan komma till användning i krig eller andra extrema situationer när elnätet tar mycket stryk. Ingela Regnell på Svenska Kraftnät.
När det sker ett stort nätsammanbrott, till exempel det som hände i Spanien nu i slutet på april, så är ju den första och mest prioriterade åtgärden att återuppbygga elsystemet. Men som en sista åtgärd, om elavbrottet blir svårt och långvarigt, så kan man starta en ödrift för att säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna får el i väntan på en nationell återuppbyggnad.
Så det här med ödrift, det innebär inte att allt är som vanligt, utan strömmen måste kraftigt ransoneras.
Ja, det är liksom inte läge att slå på bastun.
Nej, inte ens i dessa tider.
Nej.
Öresundsverket, det invigdes ju nu i maj och det planeras för fler såna här anläggningar i landet. Men ja, det finns ju en baksida. Öresundsverket är precis som ett kärnkraftverk ganska stort och svårt att gömma för en fiende. Och det är ju ett problem.
Jag skulle säga att alla de typer av kraftslag som har hög koncentration med mycket energi på en plats är svåra att hantera i krig. Och de är inte heller flyttbara, vilket innebär att de är lätta militära mål om någon skulle vilja attackera dem.
I Ukraina har ju ödrift i liten skala blivit väldigt vanligt.
Mm, fast i mycket mindre skala då än om man jämför med Öresundsverket.
Ja, verkligen. Alltså, vi pratar ju typ en fastighet med eget elverk eller solpanel. Mm. Och grejen här, om en robot till exempel slår ner bland solpaneler som driver ett bostadshus, ja, men du behöver inte resten av landet oroa sig över det eller över sin egen elförsörjning. Men om en reaktor går sönder, ja, då blir det jobbigt för hela landet.
Jag har sett bilder från Ukraina när en sån här åker då med solpaneler har råkat eller bombats med ett militärt vapen. Det man helt enkelt gör är att man kopplar bort de paneler som blir skadade. Resten får ticka på.
Hans Levong på Försvarshögskolan.
Så kan du inte tänka med ett kärnkraftverk. Om du har fått en skada så behöver du vara väldigt noga med hela kärnkraftverket innan du kan låta det ticka på eller starta upp igen då.
Så kärnkraft är sårbar i ett krig och äter upp viktiga militära resurser som kanske behövs på annat håll.
Men det går också att vända på allt och säga att kärnkraft faktiskt är väldigt driftsäkert och robust även i ett krig. För kollar vi på Ukraina så kommer cirka 50% av landets el från de tre kärnkraftverken som finns kvar. Och man planerar dessutom för att bygga fler reaktorer. Och Sverige påminner en del om Ukraina. Vi skulle ju också behöva förlita oss på kärnkraft i krig. Och det är inte helt lätt. För den lagstiftning som finns, den är skriven för att fungera bra i fredstid, men inte anpassad till saker som kan hända om det blir krig eller höjd beredskap. Katarina Danestig Sjögren, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Och det här gör ju att de kärnkraftbolagen inte längre vill driva kärnkraftverken så att de producerar el, vilket skulle kunna uppstå om de anser att det är för stor ekonomisk risk eller inte ekonomiskt hållbart av någon anledning. Då kan alltså staten idag inte juridiskt tvinga dem att fortsätta producera el.
En svårighet med alla lagar som gäller kärnkraften, det är att säkerheten ska alltid gå först. Och det kan ju då innebära att man stänger ner och slutar producera vid minsta tveksamhet.
Låter ganska rimligt, kan man ju tycka.
Men i ett krig så kan det också vara väldigt, väldigt viktigt att hålla igång en reaktor när elproduktionen hotas på andra håll. Och då behöver någon kunna fatta det här beslutet, trots att det går emot reglerna som gäller i fredstid. Och idag så finns ingen sån person eller myndighet, utan staten sitter i knät på kärnkraftsägarna.
Just det, så det skulle liksom behövas en elöverbefälhavare som pekar med hela handen.
Verkligen.
Och det är ju så att drift av kärnkraftverk under höjd beredskap berör ju flera myndigheters ansvarsområden, just eftersom totalförsvarets behov av el behöver vägas mot strålsäkerhet.
Ingela Regnell, beredskapsstrateg på Svenska Kraftnät.
Och som sagt, det finns ju ingen idag som har ansvaret för att liksom väga de här sakerna mot varandra riktigt. För frågan har inte varit uppe. Det har inte varit aktuellt, tack och lov.
Men nu pågår det en utredning om de här frågorna och en sak som de tittar på, det är om staten snabbt ska kunna ta över ett kärnkraftverk i krig.
Att pröva tillstånd för att driva ett kärnkraftverk är en flerårig process som innefattar väldigt många delar. Så i praktiken så innebär det här att staten inte kan ta förfogande över ett kärnkraftverk under krig, vilket de kan för väldigt många andra typer av anläggningar.
Det kanske framstår som konstigt att utreda en sån här sak, liksom hur man kan sätta samhällets elbehov framför, ja, säkerheten. Men då ska man också komma ihåg att kärnkraft, ja, det är ju inte en stationär atombomb.
Många människor vill gärna jämföra dem, men en kärnvapenexplosion är ju en explosion i sig där du har direktverkanseffekter som kan vara extremt stora.
Det enda de här två grejerna har gemensamt är ju faktiskt ordet kärn. För om man tänker på det, ett kärnvapens syfte, det är ju liksom att explodera och göra maximal skada. Medan en kärnreaktor är ju konstruerad på ett helt annat sätt. Där vill man istället tämja den här atomkraften. Och om något skulle gå snett så ska det ju orsaka så lite skada som möjligt. Katarina Danestig Sjögren på Strålsäkerhetsmyndigheten.
Kärnvapen skulle kunna få liksom katastrofala konsekvenser. Kärnkraftverk kan också få katastrofala konsekvenser om inte de konsekvenslindrande systemen fungerar och det skulle bli ett stort utsläpp. Sen har man ju vidtagit ytterligare åtgärder för att liksom förbättra säkerheten, och det görs ju kontinuerligt på olika sätt, så att de är ju säkrare idag än vad grundkonstruktionen var.
Du har lyssnat på Gränsen, podd om säkerhetsfrågor och hoten mot Sverige.
Det här avsnittet släpper vi den 27 maj 2025.
Tekniker Mats Jonsson, jag heter Claes Aronsson
och jag heter Kalle Glas.
Klockan är 2, nyheter från Ekot. I Paris blev det stökigt tidigare under kvällen efter att fotbollslaget Paris Saint-Germain vunnit Champions League-finalen mot Inter med 5-0. Tusentals poliser var inkallade, men efter slutsignalen blev det ändå upploppsliknande scener på paradgatan Champs-Élysées, och polis tvingades skjuta tårgas mot folkmassorna. Enligt Parispolisen har minst 130 personer gripits. Det är PSG:s första Champions League-titel någonsin. Och i Göteborg har en man i 55-årsåldern anmälts för misshandel av en minderårig flicka under Göteborg Basketball Festival igår lördag, det skriver GP. Händelsen ska ha börjat med en konflikt mellan två av lagen som spelade. Mannen ska då ha gett sig in i konflikten från läktaren och utdelat ett knytnävsslag som träffade en av flickorna i ett av lagen. Efter brokollapsen i ryska Brysnak-regionen som angränsar till Ukraina stiger nu dödssiffran. Minst 7 personer ska ha omkommit och minst 25 personer vårdas på sjukhus med skador. Det uppger lokala myndigheter enligt Reuters. Det finns olika uppgifter om hur kollapsen gick till, men ett passagerartåg ska ha varit inblandat i brokollapsen och en av de döda uppges vara lokföraren enligt statliga ryska RIA och TASS. Risken för skogsbränder bedöms som särskilt svår i Europa i sommar, det skriver DN. I den senaste bedömningen från EU:s observatorium för torka skriver de att en varm och torr vår har lett till att över 41% av Europa nu befinner sig i någon form av torka. Som mest akut är läget i Cypern, Grekland, Albanien och sydöstra Spanien. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio.
Jag som hörs mellan programmen under några nattimmar, jag heter Eva Toivonen. Och natten i P1 fortsätter strax med Bildningsbyrån om en av 1900-talets mest lästa författare. Och många av hennes deckarromaner har blivit film flera gånger. Därefter avlivar Pernilla Månsson Colt och John Taylor i Trädgården med Pernilla och John myten om en lättskött trädgård. Men de ger också tips på vad vi kan undvika och hur vi kan underlätta trädgårdslivet för oss själva.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Hon iscensätter ju ett fiktivt självmord. Eller ett mord på sig själv.
Hon säger godnatt till sin dotter som tror jag är 7 år då. Hon har ju en liten dotter som heter Rosalind. Och sen sätter hon sig i sin bil, som hon ju har en egen bil, och kör iväg.
Det är en kall decemberdag. Och en förtvivlad Agatha Christie försvinner spårlöst från sitt hem.
Hon ställer bilen vid en klippkant och lämnar saker i bilen, och sen är hon bara borta.
Det intressanta är väl att hennes saker ligger kvar i bilen. Hennes ID-handlingar och hennes kläder och så. Hon hade ju en packning med sig. Är hon mördad? Är hon, har hon tagit livet av sig? Eller är hon kidnappad? Vad har hänt? Ingen vet. Så att det blir ju krigsrubrik reglad.
Bindningsbyrån idag handlar om deckarförfattaren Agatha Christie. Under ett århundrade har hon inspirerat generationer av författare och underhållit miljontals läsare världen över med sina finurliga detektivromaner.
Vi älskar ju det här med att lösa mysterier och klura ut hur saker hänger ihop och så. Och sen har ju hennes böcker blivit så där ikoniska. Det är ju klassiker verkligen.
Nej, men hon är ju deckardrottningen. Hon är den stora deckardrottningen.
Det finns ingen annan som är så stor som henne, som Agatha Christie, vad gäller antal böcker, som gäller vad gäller antal läsare och som har sån betydelse för andra författare.
Kristina Appelqvist är själv deckarförfattare och hon har låtit sig inspireras av Agatha Christies sätt att skriva.
Jag läste väldigt många Agatha Christie under ganska kort tid, och jag tror att det är det som påverkade mig ganska mycket, för att jag nästan omedvetet fick in liksom i mitt DNA lite grann hur en deckare ska skrivas.
Jag tycker att dagens deckarförfattare, det finns jättemånga bra, och de har utvecklat deckargenren på helt andra sätt. Men det är ingen som riktigt lyckas med Christies just effektiva berättarteknik.
Lotta Olsson är deckarkritiker och är ledamot i Svenska Deckarakademin. Och hennes första kontakt med Agatha Christie är tack vare hennes mamma.
När jag var 8 tror jag det var, 9 var jag, så hade mamma slut på barnböcker åt mig och hade inte tid att åka till biblioteket. Och då ryckte hon ut en Agatha Christie. Hon har på något sätt alltid funnits som en slags ryggmärg för mig. Det är hon som skriver de riktiga deckarna. Det är hon som är den enda deckardrottningen.
Hon växer upp i en välbeställd familj. Hennes far har ärvt pengar av farfar.
Ja, hon föds ju 1890 och hon växer upp i den här i Torquay. Bor hon, som är en liten håla, höll jag på att säga. Men det var väl allting på den tiden, skulle jag säga.
Agatha är tredje och sista barnet till Fredrik och Clara Miller. Men eftersom hennes storebror och syster är 10 respektive 11 år äldre och bor mestadels på internat, så växer hon upp i princip som ensam barn.
Hon tillbringade ju mycket tid med att läsa och leka. Och hitta, fantisera och hitta på låtsasvärldar liksom.
Agatha är ett blygt och känsligt barn. Och när hon är liten så tampas hon med vilt fantasi som öppnar upp för en läskig man med pistol som hon tror sig se i olika sammanhang.
Hon var ju lite av en drömmare och jag tror inte att hon hade så mycket kompisar när hon var riktigt liten.
Hon är istället omgärdad av tjänstefolk och sin guvernant. Och till skillnad från sina äldre syskon så får hon hemskolning. Och hennes mamma bestämmer att hon inte ska lära sig läsa och skriva förrän hon är 8 år. Men redan som 4-åring så lär sig Agatha läsa på egen hand.
Hon läste Edith Nesbit som barn, som är en sån här klassisk brittisk barnboksförfattare som också är väldigt fantasifull. Hon läste Lewis Carroll, Alice i Underlandet och sådär. Och då lär man sig att fantisera. Man lär sig att världen kan se ut hur som helst, vad innehålla vad som helst.
Även om Agatha får tillbringa mycket tid för sig själv, så har hon en lycklig barndom. Hon har en närvarande mamma som lägger grunden för en livslång vänskap och en kärleksfull pappa som är en riktig livsnjutare.
Hennes far, han gör inte så mycket om dagarna. Han åker iväg och spelar olika spel och går på middagar och så. Han arbetar inte och de lever ett ganska bekvämt liv.
Men allt förändras en dag när hon är 11 år gammal, då hennes pappa dör efter en tids sjukdom.
Då har han också förlorat de här pengarna. Det är klart, han arbetade ju inte för att de förmögenheten skulle finnas kvar, utan den försvann ju. Och då fick man det lite sämre och lite mer problematiskt.
Så när hennes pappa dör så är familjen i princip utan försörjning, men mamman har lite pengar. Och samtidigt så måste de ju ha tjänstefolk hela tiden, vilket ju inte är det första man själv tänker på att man skulle skaffa sig om man hade lite risigt med pengar.
Fastän familjen inte längre har särskilt mycket pengar så fortsätter de alltså leva i en viss typ av liv som man förväntades göra bland hennes samhällsklass. För Agatas del betyder det bland annat att hon nu 15 år gammal får musikundervisning i Paris.
Och överväger till och med att bli pianist, alltså professionell pianist. Men konstaterar väl att hennes musikaliska talang ändå inte kanske riktigt räcker för det. Men sen är det också det att kvinnor är ganska unga då, så ska man ju presentera sig i societén, debutera eller hur det nu kallas. Och det skulle hon väl egentligen göra i London, men då har man ju ont om pengar. Och då gör hennes mamma så att man hyr.